Hej och hjärtligt välkomna till Djurens Rätts föreläsningsserie. Ikväll kommer vi att få höra Per Anders Svärd, före detta ordförande i Djurens Rätt och abolitionist och debattör och bloggare som kommer att ge hjärnet helt enkelt. Jag lämnar över ordet till Per Anders.
Okej. Hej allihop. Vad kul att det kom så många. Jag hade inte väntat mig att det skulle dyka upp så många. Det var i och för sig närmare 100 namn på Facebook-listan förut, men de stämmer ju aldrig i verkligheten. Men jättekul att ni kom hit i alla fall. Per Anders heter jag. Som David sa så jobbade jag åt Djurens Rätt mellan 2001 och 2007. Jag var förbundsordförande 2003 till 2007. Och det är alltså det här seklet och inte det förra seklet. Om en del av de åsikter jag kommer uttrycka nu är lite gammalmodiga. Vad jag sysslar med nu, det är att jag håller på att jobba med en avhandling i statsvetenskap om svensk djurskyddspolitik, eller svensk djurförtryckspolitik som jag snarare tycker att man ska kalla det. Alltså där intresserar jag mig för hur man inom politikområdet djurskyddspolitiken har föreställt sig relationen mellan människa och djur. Alltså vilka idéer man har haft om vad vi får använda andra varelser till, vilka idéer man har haft om vad som är legitim behandling, rimlig behandling och vad som ansetts som oacceptabel behandling av andra djur. Och min ingångsvinkel till det är förstås kritiskt djurrättslig då, alltså som med en bakgrund i djurrättsrörelsen och med en djurrättsövertygelse. Så menar jag att djurskyddspolitiken som vi känner den har varit ett liksom, väldigt starkt verktyg för att bevara idén om att vi får använda icke-mänskliga varelser till i princip vad vi behagar. Motiveringarna för det har sett olika ut över tid. Men resultatet har i princip varit detsamma från de tidigare djurskyddslagarna på slutet av 1800-talet och fram till idag. Det är ingen av de lagarna eller ingen av de idéerna som ligger bakom som egentligen ifrågasätter tanken att vi skulle ha rätt att använda andra djur till mat, experiment, till kläder och så vidare. Utan det sätter på sin höjd vissa gränser för vissa typer av behandling som anses illegitim, vissa metoder för att utnyttja djur och så vidare. Och det är väl en sak som jag vill belysa i min avhandling. Och det är också återkopplat till vad jag tänker prata om nu, för att jag tror att djurrättsrörelsen ofta sitter fast i den här typen av djurskyddstänkande. Vi fastnar väldigt lätt i ett språk och aktiviteter som lånar sig åt samma icke-progressiva syften som djurskyddstänkandet har fastnat i. Alltså att vi tenderar att fokusera väldigt mycket på behandlingen av djur och sådär och kommer liksom aldrig vidare till de här kritiska frågorna om får vi använda djur överhuvudtaget. Har ju rättigheter och så vidare, va? Utan det är väldigt mycket kampanjer som handlar om mindre frågor inom djurutnyttjandet. Väldigt mycket kampanjer som är liksom enfrågeinriktade. Och i mycket av det vi har gjort historiskt och en del saker som vi fortfarande sysslar med så skymmer det liksom sikten för vad vi egentligen vill. För att sammanfatta vad jag kommer att prata om så kan man väl säga att vi gör väldigt många olika saker inom djurrättsrörelsen. Men vi ägnar väldigt lite tid åt att liksom främja det vi faktiskt ytterst vill. Och vilket jag utgår från är ett avskaffande av djurutnyttjandet. Så här hade jag tänkt lägga upp det då. Nu ikväll. Lite kort om vad vi har lyckats med och vad vi har misslyckats med. Sen tänkte jag prata om djurskyddsideologin och de problem som den för med sig. Alltså djurskyddsideologins enastående förmåga att cementera idén att icke-mänskliga varelser finns till för oss att använda. Sen har jag hittat på någonting som jag kallar för djurskyddets 4F. Man måste ju försöka mynta någon sorts begrepp också. Och ni vet, om ni liksom känner till djurets snacket, så har ni liksom begrepp som 3R eller 5R inom djurförsöksbranschen. Alltså det handlar om att reducera och förfina experiment. Och, ja. Vilket hela 3R-diskussionen är en typisk del av det jag kallar för djurskyddsideologin. Alltså det är någonting som håller oss kvar i den här idén att djur i slutändan finns till för oss att använda. Men jag tror att djurskyddet innebär problem på fyra sätt. Att det förminskar problemet när vi kommunicerar utåt. Vi förskjuter problemet från det verkliga problemet till individer eller grupper eller någon annan som vi kan liksom marginalisera. Det bidrar till en förvirring av djurrättsbudskapet och det försvårar för oss själva i framtiden. Jag kommer att komma tillbaka till det. Och sen tänker jag säga någonting om strategi och möjligheten till förändring och utgå från vad är det vi i våra aktiviteter kommunicerar, vad är det för budskap vi skickar ut när vi liksom agerar som djurrättsaktivister. Alltså någonting kort om vad vi har lyckats med. Under de senaste årtiondena så är det väl ändå en framgång skulle jag vilja säga att vi delvis har lyckats normalisera vegetarism eller vegetarisk mat. Det är långt ifrån någon liksom dominerande norm i samhället, men det är ändå en dramatisk skillnad från say, 70-talet då det verkar liksom en idé som veganism i praktiken var okänd. Det var ett ord som inte fanns i vokabulären. Ett ord som djurrätt fanns heller inte. Och det är någonting som har kommit under de senare årtiondena. Vi har kommit så långt så att det är i alla fall begrepp som folk har hört. Folk känner igen. Va? Sen finns det ju mycket dålig PR kring det hela. Alltså folk uppfattar veganism som någonting man förknippar med militanta veganer. Och så där. Djuret betecknas som någonting extremt eller så. Men det är ändå ord som har kommit in i språket på något sätt. Jag är faktiskt lite förvånad över att även de som är liksom djurrättens värsta fiender ändå medger ordets legitimitet. Alltså man säger att de här djurrättsaktivisterna är extrema och fanatiska. Va? Men de använder ändå det ordet va? som att djuret ändå är någonting legitimt, ändå är någonting som man kan vara, även om de liksom försöker förtala själva idén. Och vi har också uppnått några stopp för djuranvändning, fast det är verkligen bara några. I Sverige finns det förbud i praktiken mot ett par områden för djurutnyttjande. Och det är människoap och det är försök som är förbjudet sedan i mitten av 2003. Och farmning av rävar som inte är förbjudet i strikt bemärkelse. Men där man ändå ställer så hårda krav så att ingen kan driva en kommersiell rävfarm. För att rävarna måste ju kunna gräva och ha sådana möjligheter utöva ett naturligt beteende. Det är väl i princip liksom vad vi har... de stationer som vi har betat av så långt. Va? Vad vi inte har lyckats med det är ju att begränsa eller minska djurutnyttjandet i någon större utsträckning. Snarare är det väl så att idag utnyttjas och dödas fler djur än någonsin för mat, kläder, experiment, underhållning och så vidare. Inte heller har vi lyckats etablera någon sorts kritik av speciesismen. som går utöver det här traditionella djurskyddstänkandet. Det är ett begrepp som inte finns i, cirkulerar i samhället. Va? Vegan och djurrätt har man hört, men ingen kan ens uttala speciesism. Och det beror väl dels på att det heter just speciesism och inte går att uttala. Och att det inte finns, finns liksom ingen riktigt bra svensk översättning. Va? Det kommer ju av species, alltså art på latin eller på engelska. Och det myntades väl av psykologen Richard Rider, som låg i badet en gång 1970 eller 71 och funderade på det här. Han hade varit aktiv för djurs rättigheter och funderade på det. Det är ju helt knasigt det här med att vi använder djur, va? Det är ju precis som rasism, det är precis som sexism, att vi använder den här godtyckliga artskillnaden som någon sorts moralisk gränsdragning. Och så tänkte han, det borde heta speciesism, tänkte han, va? Det är sån här, precis som Arkimedes som låg i badet och upptäckte det här med flytkraften och så, så hoppade han upp och skrek, det ska heta speciesism. Då tänkte han inte på oss i Skandinavien. Det funkar inte riktigt, men artpartiskhet eller artchauvinism eller artism, knepet är att man inte kan använda ordet artist eftersom det redan är upptaget av Lena Philipsson och andra liksom. Men hur som helst, vad jag menar med det nu, alltså, jag menar inte att vi behöver använda det ord, vi kan använda vilket ord som helst som fyller samma funktion, bara vi säger det vi menar, va? Jag menar med det, alltså, det är ett underlåtande i attityd eller i handling i praktiken att visa jämlik hänsyn till icke-mänskliga djurs intressen. Alltså att vi ringaktar eller nedvärderar intressena hos andra djur bara för att de tillhör en annan art. Jag tycker också, alltså de första punkterna tror jag inte är så himla kontroversiella egentligen. Det är klart att alla fattar att vi inte har liksom nått ända fram eller så. Men den tredje punkten kanske kräver lite mer förklaring. Jag tycker också att vi har misslyckats med att bygga en rörelse för djurs rättigheter. Det finns liksom ingen riktig djurrättsrörelse idag, tycker jag. Finns frön till den, och det finns folk som gör en massa djurrättsliga saker, absolut. Men en djurrättsrörelse som verkligen tar den här frågan på allvar, det tycker jag inte att vi har uppnått än. Och det ska jag försöka förklara här framöver. Jag ska säga någonting om djurskyddsidén, som är liksom den dominerande inställningen som vi har idag till andra djur i vårt samhälle. Det är liksom inom ramen av djurskyddstänkandet som allt djurutnyttjande faktiskt går till i vårt samhälle. Och det är liksom betraktas som legitimt och som det normala sättet att förhålla sig till djur. Utgångspunkten här är ju att människor får använda djur för sina egna syften. Men det måste ske på ett humant sätt. Alltså human slakt och drägliga uppfödningsförhållanden och så vidare. Och den här idén har ju ett väldigt progressivt ursprung i 1800-tals utilitarismen, den här nyttofilosofin, som liksom, där djurs intressen började tas på allvar. Folk frågade sig, men djur kan ju också känna lycka och lidande, ska inte det räknas då i samhället? Och svaret är på det naturligtvis ja, de intressena är lika verkliga för dem som våra upplevelser är för oss. Också kristna idéer om medkänsla för andra varelser spelade in liksom i den, det kulturella sammanhang där den här, de här idéerna växte fram. Samtidigt är det så att djurskyddstänkandet bibehåller idén om att djur finns till som resurser eller som egendom för människor att använda. Och som dominerande ideologi i samhället, så har den liksom från att ha varit progressiv och framåtsyftande, frigörande, tycker jag idag blivit ett väldigt allvarligt hinder. Framförallt för att den begränsar människors ansvar till just det här human behandling. Bara vi har bedövning vid slakt, bara vi ger smärtstillande vid experiment, bara vi gör de här små förbättringarna, så kan vi fortsätta att utnyttja djur som vi alltid har gjort. Så att istället för att liksom vara revolutionär eller frigörande idag, så skulle jag säga att djurskyddstänkandet håller tillbaka framsteg i vårt tänkande. Och den gör det också på ofta bedrägligt sätt, va? Alltså speciesismen då, alltså underlåtandet att ta hänsyn till djursintressen, bibehålls, men i formen av sin motsats. Den framstår som liksom själva idén om djurvänlighet, skydd av djur, ta hand om, omtanke, omsorg, vård, welfare, alla de här positiva orden som kretsar kring det här, att vara en djurvän liksom. Så att djurutnyttjandet sker hela tiden i ett språk av att vara sin egen motsats, va? Om man ska prata om speciesism idag, alltså den här, det här underlåtandet att ta jämlik hänsyn, så tar den faktiskt formen av just djurskyddstänkande i de allra flesta fall. Det kan till och med gå så långt så att, och gör ofta det, går så långt så att djurutnyttjandet faktiskt kan framställas som någonting positivt för djuren. Alltså att en sorts aktivism för djuren. När jag går och köper djurvänliga produkter, så gör jag någonting bra för djuret, trots att jag betalar för att djuret ska dödas, va? Alltså en fullkomlig omkastning av liksom all rimlig mening här. Sen tenderar djurskyddsideologin också att samverka med andra förtryckande ideologier på ett problematiskt sätt. Jag kommer att återkomma till de här sakerna. En av de ideologier som djurskyddet väldigt starkt samverkar med, det är olika former av nationalism eller till och med rasism i vissa fall. Sånt här hör vi hela tiden i Sverige. Sverige är och ska vara ett av världens bästa länder vad gäller djurskydd, säger Eskil Erlandsson. Eller han sa det 2006. Det här var inledningen till hans förklaring av hans förklaring om varför djurskyddsmyndigheten måste läggas ner. Det är grunden för regeringens djurskyddspolitik, va? Eftersom Sverige är, liksom, är och ska vara bäst, och Sverige alltid är bäst jämfört med andra länder, där plågar man djur, här skyddar vi djur, va? Så kan vi genomföra försämringar här utan att det är något större problem. Alla håller med om det här också. Arla tycker att vi i Sverige har dessutom förmodligen världens mest omfattande djurskyddslag. Det stärker Arla i vår strävan att alltid främja utvecklingen för djurens hälsa och liv. Svenska Ägg, äggbranschens branschsammanslutning, anser att Sverige har världens mest ambitiösa djurskyddslagstiftning. Därför behöver ingen ha något dåligt samvete över att konsumera ägg, naturligtvis. Scan säger på sin hemsida att den svenska djurskyddslagen garanterar att djuren föds upp i en närmiljö som främjar deras naturliga beteenden. I Sverige har vi ett rent kött fritt från hormoner och antibiotika. Den svenska modellen ger friska djur på djurens egna villkor. Alltså det är en underliggande förutsättning för de här uttalandena är förstås att på andra ställen är det inte så här bra. I andra länder är man sämre. Man bryr sig mindre om djur, vad vi är bättre. Svenska modellen är också någonting som alluderar till en idé om, ja, ni vet, folkhemmet och välfärden och allting sånt. Alltså här positiva värden som det här kläs i. Lantbrukarnas riksförbund tycker också samma sak. Svensk djurskyddslagstiftning anses vara den mest omfattande och detaljerade i världen. Och så här låter det ju hela tiden. Vi alla känner ju igen det, va? Cecilia kommer att prata om världens bästa djurskyddslag inom citattecken. Vi vet senare föredrag i den här serien. Och du har också skrivit en rapport för djurens rätt som heter
Världens bästa djurskydd, myten om Sverige granskas.
Just det. Där du jämför de här, alltså är det verkligen så att djurskyddslagstiftningen här är mer progressiv än på andra ställen. Kom tillbaka och lyssna på det. Alltså det här känner ni också. Det här är mjölkcontainern på universitetet i en av matsalarna. Helt vanlig svensk mjölk med ekobonden Elin som alla känner numera. Som är i princip, ekobonden Elin är ju liksom i princip ett med den svenska naturen. Så här vän och moderlig och liksom man, de här ängarna bakom solen går upp och daggbestänkta ängar och liksom hela den här symboliken om med svensk natur och omhändertagande och vårdande och liksom allting som vi tycker är bra och tryggt och mysigt. Här är också en sån här typisk färskt svenskt kött från nos till svans, snart bara av City Gross. Svenskt kött, alltså man kan ju inte gå förbi ett enda kebabställe som inte har en liten skylt där det står att vi har 100% svenskt nötkött liksom. Det ska vara svenskt, va? Svenskheten är som en garanti för någon sorts trygghet. Och så låter det ju också på andra ställen, va? Det är ju inte bara Sverige som har världens bästa djurskyddslag. Det har man ju också i Norge och i Storbritannien och i Österrike och på andra ställen. Så här såg det ut i England här om sommaren. En hylla som jag gick förbi. För oss skriker ju det här galna kosjukan. Eller hur? Brittiska kor, va? Helt galet. Men naturligtvis har man en motsvarande diskurs eller ideologi i andra länder. Alltså nationalism är ju någonting som en väldigt stark legitimerande resurspool som man kan dra ur och liksom legitimera alla möjliga åsikter. Va? Kan man bara säga att det här är svenskt eller det här är brittiskt, så kommer det för en svensk eller brittisk medborgare eller person som identifierar sig med det att kännas hemtamt och tryggt och kontrollerat och liksom så. Mer problematiskt att industrierna håller på så här, det är väl inte så konstigt, det förstår vi ju. Mer problematiskt är väl att även de som säger sig tala för djuren skriver in sig i det här sättet att tänka och tala. Tack så mycket. Djurskyddet Sverige skriver så här på sin hemsida. Det är ju Sveriges största djurskyddsorganisation. Jag vet inte hur många medlemmar de har nu, men runt 10 000 kanske.
15.
Ja, då har det varit framgångsrikt också. Om de har ökat i medlemsantal. Köp svenskt kött, säger djurens vänner, djurens förespråkare i skyddet Sverige. Kött från svenska djur innebär större möjligheter att veta hur djuren haft det. Svensk ursprungsmärkning betyder att djuret fötts upp, slaktat och styckats i Sverige. Sverige har relativt bra djurskyddslag och det kontrolleras bättre än det gör i många andra länder. Så här har vi alltså en organisation som säger att de talar för djuren, för djurens intresse, som rekommenderar att man ska konsumera djur. Och på ett sätt gör alltså djurätandet till en sorts aktivism för djuren. Bara ni väljer svensk kött, vad så gör det någonting bra för djuren? Den här frågan kommer aldrig upp huruvida det finns något mer grundläggande moraliskt problem med att konsumera djurprodukter. Det här såg jag på deras hemsida idag. Här står det: åtgärda problemen i svensk djurhållning, annars slutar vi köpa. Och sen fortsätter det så här. Man har gett ut en bok som heter Monsterbiff till middag? Frågetecken. Alltså problemformuleringen här är alltså att det finns problem i hur djur används, va? Men de går att åtgärda. Det är helt centralt för djurskyddstänkandet att det finns, man medger att det finns problem, att djur utnyttjas, att djur utsätts för lidande och så vidare. Men det är ändå så här avgränsade problem som går att åtgärda inom ramarna för en fortsatt djurkonsumtion. Så här är ett litet hot om bojkott, va? men ändå med ett underförstått löfte att åtgärda problem, och så fortsätter vi köpa de här djurprodukterna. Och så här säger Sven Stensson, som är ordförande i Djurskyddet Sverige: ska svenska konsumenter kunna dricka mjölk och äta kött med gott samvete, måste bönderna, deras organisationer och slakterier ta tag i sina problem. Återigen då underförstått att när det är gjort så är problemen i världen och vi kan fortsätta som vanligt. Och sen, det här kanske inte syns så bra, men undertiteln här tycker jag är fenomenal. Monsterbiff till middag, frågetecken. Fusket och snusket med vårt älskade kött. Jag menar... Whiskey Tango Foxtrot. Jag har inte läst den. Jag ska inte förtala den så, den här rapporten. Men det kan ju vara så att rapportförfattarna är sarkastiska och menar att liksom, vi har en överdriven känslosam inställning till det här köttet och tar det för normalt. Men jag misstänker att det inte riktigt är så. Märklig formulering. Men hur som helst, hela budskapet här, att du kan vara en djurvän, du kan ta ansvar för djur utan att du egentligen behöver göra någonting annat än att kanske betala mer för en del produkter från bönder som behandlar djuren bättre. Ja, några fler spridda bilder på den här estetiken kring djurprodukter. Det här från en busshållplats, en reklam: bra mat från Lantmännen, till exempel lårfilé. Återigen den här svenska naturen i bakgrunden. De öppna landskapen. Modern som ställer maten på bordet. Alltså det här, samma symbolik, ni vet, trygghet och hemvandhet och normalitet, naturenlighet, miljövänligt kanske till och med. I själva verket ser det ju ut så här. Alltså, det här är ju, härifrån kommer ju lårfilén. Det är en helt annan värld. Va? Det här är från en kycklinguppfödning i Skara. Jag tror att den här bilden är från 2003. Det var ett reportage i Djurens Rätts medlemstidning som den här bilden är från. Svenskt smör ska alltid vara svenskt. Va? Återigen svenska landskapet och samma typ av estetik. Det här är från en reklam i tunnelbanan, Hötorget tror jag. Svenskt sigill, en sån här märkningsorganisation som märker matprodukter, som återigen gör svenskheten här, men också koppling till miljötänkandet, ekologiskt närproducerat. Väldigt närmare mat. Det här är från en tunnel eller pendelstation söder om Stockholm. Budskapet förstås, alltså när du väljer svensk mat, va, så främjar du allt det här fina som finns där. Va? Så det är som att gå med shoppingvagnen där i vår svenska natur. Jag tyckte att den påminner väldigt mycket om den här, som jag tycker är Pitas bästa reklambanderoll någonsin. Så här ser det ju egentligen ut om vi liksom tar bort det här förmedlande steget och visar vad vi egentligen betalar på. Var hamnar pengarna? Så tycker jag den här är slående. Alltså jämförelsen mellan de här bilderna. Det här är från Konsum hemma i Högdalen där jag bor. Det kanske inte riktigt går att läsa, men jag tog den här bilden med mobilen. Om hönorna fick välja skulle vi inte sälja något annat än ekoägg och sprättägg. Vi har lyssnat på deras önskan. Det var det jag sa lite tidigare om att att utnyttja djur och liksom använda dem som produkter för att få produkter ifrån dem, eller ta produkter ifrån dem, förvandlas till en sorts insats som man kan göra, va? En sorts aktivism för djuren. Den här har ni säkert sett också. Det är Konsums papperspåse. Genom att du valde ekologiskt förra året fick 12 800 kor, grisar och lamm leva ett naturligare liv. Det tackar de för. Återigen, du har gjort någonting bra som har köpt deras kroppar och ägg och kroppsvätskor, va? Svenskt sill igen. Här tog jag in Nacka. Välj friska djur. Alltså återigen, genom att konsumera de här sakerna så gör du djur friska. I själva verket så har du ihjäl dem. Men liksom, framandet av vad man gör, den identitet som man får som konsument här, är att man gör djur friska. Det här är från Konsum i Liljeholmen, tror jag. En annan sån här diskurs eller ideologi som djurskyddsideologin samverkar med på ett väldigt problematiskt sätt, det är miljötänkandet. Miljörörelsen har ju varit framgångsrik, mycket mer framgångsrik än djurrättsrörelsen. Den har etablerats tidigare och liksom det finns många historiska orsaker till det. Men den har också fört, och det tycker jag är bra, alltså, att miljörörelsen är stark och att den har gjort allt bra som den har gjort. Men när det gäller dess syn på djur så har den varit väldigt återhållande ur min synvinkel. Alltså att när miljörörelsen har intresserat sig för icke-mänskliga djur, så har det bara varit i termer av arter eller populationer eller ekosystem, alltså bevarandet av utrotningshotande arter och så vidare. Står jag för nära här eller?
Lite.
Ja, där kommer det andra sen. Och det har ju gjort att i djurskydds eller förlåt, i miljörörelsetänkandet eller i miljörörelsens kommunikation i deras idéer, så har man mest fokuserat på frågan om utrotningshotade arter och så vidare. Vilket är bra i sig, eftersom naturligtvis hållbara ekosystem är en förutsättning för liksom allas välfärd. Men det osynliggör individuella djur och deras rättigheter på ett väldigt effektivt sätt. Och framgången för miljörörelsen har gjort att väldigt många har den uppfattningen att när man bryr sig om djur, vill skydda djur eller liksom tycker att djur har rättigheter, så handlar det om att bevara arter, va? Det har ni säkert stött på om ni har sagt att ni är djurets förespråkare eller vad det är, va? Tar alla också för givet att ni vill liksom rädda valarna och, eller kanske tar för givet att det är just det som ni är engagerade för, kanske inte att det har några vidare konsekvenser för hur man lever och vad man köper och vad man äter. Men här säger i alla fall Konsum då att man kan njuta av läcker fisk, läcker färsk torsk utan att oroa sig över torskbeståndet. Alltså huvudproblemet med att äta torsk är inte att fiskar dras upp ur haven så att deras interna organ spricker av tryckförändringar, eller att deras ögon trillar ur hålorna, eller att de dras upp i en atmosfär där de kvävs och inte kan andas, eller att de är kännande varelser som naturligtvis upplever det här. Ett oerhört lidande. Utan att det enda vi behöver oroa oss för, det enda vi behöver oroa oss för, det är om det finns några torskar kvar där nere när vi har dragit upp de andra. Coop arbetar för en hållbar konsumtion med ekologisk nytta. Därför har vi inlett ett samarbete med norska pionjärer som odlar torsk under liknande förhållanden som andra odlar lax. Och just fiskodling är kanske, alltså tillhör kanske de mest intensivt plågsamma formerna av djuruppfödning samtidigt, va? Så att vi får det här budskapet som redan är etablerat i ett miljötänk, att vi egentligen bara behöver bry oss om populationer och ekosystem. Och den här frågan om djurs individuella rättigheter trängs undan. Men ibland ibland uppstår det ju problem även i liksom det här djurskyddsliga paradiset. Och då brukar det se ut ungefär så här. Att när problem uppmärksammas så brukar de ha en viss karaktär. Och det är också liksom ett mönster som går igen. Medierna tar med jämna mellanrum. Man kan nästan ställa klockan efter det. Det är 2 gånger per år. Så har det sett ut de senaste 10 åren. Så är det en stor djurskandal i medierna. I höst hade vi grisskandalen som djurrättsalliansen uppmärksammade. Tidigare på våren var det också en grisskandal. Mindre, fick inte alls lika mycket uppmärksamhet som djurrättsalliansens avslöjande, men ändå. Åren innan dess har vi haft glasig kyckling, gäss som plockas levande. Vad är det mer? Ja, ni vet, ni känner till de här. Alltså det exploderar. Men bara under kortare perioder. Vad medieintresset håller i sig 2 eller 3 dagar och sen är det borta. Och sen är det en del mindre nyheter ibland. Men ofta så har den här karaktären av i kvällspressen som liksom är mer sensationslysten sådär, va? De här enskilda överdrifterna, excesserna. Någon som beter sig uppenbart grymt känslokallt. Oftast en individ eller ett enskilt företag eller så. Som i det här fallet då, djur plågades till döds på kändiskrog. Levande guldfiskare drinkar, målade som kycklingar. Gäster kommer svanar. Alltså, det hade inte jag läst. Gäster kommer svanar. I någon form av anständigt samhälle så skulle det här vara löpsedel varje dag och liksom kunna handla om vilken restaurang som helst dit folk går för att konsumera djurprodukter. Men det är liksom den här överdriften att man säljer djurprodukter på restauranger är liksom helt okontroversiellt. Men när någon tar med sig en svan dit eller målar på kycklingar och liksom har levande guldfiskar och drinkar, någonting som går utöver det, och då är det plötsligt en jätteskandal. Folk rasar, skriver i insändarfälten på Aftonbladet och Expressen, de här nätkommentarerna om hur hemskt det är, va? Men till vardags så är det helt okontroversiellt med kändiskroga. Här är också en sån här en vanligt återkommande typ av nyhet. Kolmårdens lejonungar ska dö om de inte får ett nytt hem. Det är björnungar på Skansen, det är lejonungar på Kolmården. Det är alltid några små ungar som ska dö på en djurpark någonstans som är akut fara just nu. Och det säger ju lite märkligt eftersom djurparkernas legitimitet vilar ju på den här idén om att de bevarar utrotningshotade arter så att de kan flytta ut dem i det vilda igen. Så är inte liksom, vore inte poängen där, men låt de här växa upp då, så de kan släppas ut. Men nej, det funkar inte så av någon anledning. Den anledningen är förmodligen att man vill ha nya lejonungar nästa år som drar besökare. Men det är en sån här återkommande typ av nyhet. Återigen, en överdrift, en excess, någonting som går utöver det vanliga dödandet av små ulliga lejonungar. Det får uppmärksamhet. Men alltså inga nyheter i medier om djurparker som idé eller i den här tanken om att vi kan hålla djur i fångenskap eller som ett problem. Såna här saker blir också nyheter. Bland man anhållen för djurplågeri, en enskild individ som är psykiskt störd på något sätt, som dödar en massa katter i ett bostadsområde, eller små ungar eller unga pojkar för att vara konkret, som torterar någon katt här och där. Oftare män än kvinnor. Och det har väl också att göra med könsordning och könsmaktsordning och vad vad som förväntas av könen. Men återigen det här, liksom, djurplågaren är en avvikande individ, va? Man anhåller inte någon på stan för att han eller hon har köpt en hamburgare eller så. Även om ett helt liv av köttätande naturligtvis orsakar sammantaget utan problem mer lidande än vad den här mannen har gjort med de här spektakulära handlingarna. Så antingen är det den här avvikande händelsen, överdriften, excessen eller den avvikande individen som är problemet i djurskyddstänkandet. Eller så är det de andra som gör det någon annanstans. Va? Oftast i utlandet. Det är utlänningar, för där vet vi ju redan att där bryr man sig inte speciellt mycket om djur. Den här gåsskandalen, det här plockas gässen levande, djurplågeri, det hände ju i Ungern. Jag sökte på China på Facebook. Det finns 58 000 resultat, men alltså bara i sökfältet. Det här är den som får mest träffar. Det är en Facebookgrupp som har 1 182 902 medlemmar. Stop live animal skinning in China, sign the petition. Alltså över 100 miljoner, nej, ja, över 1 miljon medlemmar. Återigen, djurplågaren är antingen den avvikande individen eller så är det, händer det någon annanstans. Det är det man kan engagera sig i. Och det har säkert många av er också hört, om ni säger någonting om att vi borde ändra på vårt förhållande till djur. Att, ja, det kanske är så. Men först det där som händer i Kina eller Korea, det borde vi ta hand om först. Eller de här långa djurtransporterna ute i Europa. Det är liksom alltid någon annan som är det riktiga problemet. Men alltså det finns någonting som i djurskydds ideologin som den ser ut idag, med bland annat de här uttrycken som jag pratade om tidigare, blir liksom det är en checklista så här, generellt för hur det går till när förtryck legitimeras ideologiskt. Alltså när man får vissa maktrelationer eller vissa relationer av förtryck att framstå som något självklart eller acceptabelt eller okontroversiellt i ett samhälle. Det behöver inte bara gälla djur utan utnyttjande av människor, rasism eller sexism eller vad det nu kan vara. Den här listan jag har lånat av Terry Eagleton, hans bok Ideology. Alltså, hur går det till när man ideologiskt legitimerar förtryck? Jo, det finns ett främjande av vissa föreställningar. Alltså hela tiden det här upprepandet av vissa föreställningar. I djurskyddsfallet så handlar det ju om att djurskyddet räcker för att uppfylla våra moraliska förpliktelser gentemot andra varelser. Det är den idén som hela tiden upprepas. Vi handlar de här produkterna med mer välfärd, då har vi gjort vårt. Va? Vi behöver inte gå längre än så. Det är naturaliseringen, ni har också alla hört det, att det har alltid varit på det här sättet. Det är självklart att vi har det här förhållningssättet till andra djur. Och sen rent konkret också en naturalisering, alltså det här naturtemat som återkommer i mycket av reklamen och den bild som djurproducenter vill ge av sig själva. En universalisering av särskilda intressen. I det här fallet så framställs det som att alla är för djurskydd. Att djurskydd är någonting som ligger i allas intresse. Konsumenters intresse, producenter. Till och med djurens intresse, som vi har varit inne på. Va? Man blir aktivist för djuren när man, till och med när man köper deras döda kroppar. Naturligtvis en nedvärdering av alternativa uppfattningar. Djurrätt och veganism till exempel som någonting extremt eller fanatiskt. Någonting orealistiskt. Hör man kanske mest liksom inifrån eller från andra djurgrupperingar. Men vi kan inte säga så radikala saker, det är orealistiskt. Eller konkret uteslutande. Man pratar inte om det helt enkelt. Som i medierna som du var inne på. Man kommer liksom, de, man pratar om vissa saker men andra perspektiv lämnas utanför. Alltså systematiskt. Och så ser det ut i medierna i stora delen. Och sen ett mått av mystifiering. Och med det ska förstås att man mystifierar de verkliga relationer som människor har till djur. De maktrelationer som finns i samhället. Typiskt sånt är det här osynliggörandet av mänskliga aktörer. Som när vi ser i medierna att det är rapportering om grisskandalen, till exempel den här som var nu i höstas. Så pekar man ut de här företagen som har misskött sig och den här direktören för grisproducenterna som fick avgå och så. De skuldbeläggs ju som missdådare, som gärningsmän. Vilket de ju förstås är. Men konsumenternas bidrag till det här osynliggörs hela tiden. Alltså den efterfrågan som folk faktiskt dagligen gör på de här produkterna. Konsumenten i svensk djurskyddsideologi så är konsumenten aldrig ett problem. Aldrig någonsin har en konsument skadat ett djur. Så ser det ut, va? När man pratar om politiken eller när man tittar på medierna. Konsumenten skadar aldrig några djur. Trots att konsumenten går med sina pengar och betalar för de här produkterna. Vilket gör att någon utför de här handlingarna på andra sidan. Däremot kan konsumenten bli kränkt. Konsumenten kan bli ett offer. Konsumenten kan bli lurad. Konsumenten kan bli lurad att köpa djurplågat kött. När konsumenten egentligen hade tänkt hjälpa djur genom att köpa kött. Den problemformuleringen kan komma upp, va? För det finns för dålig märkning och sådär. Sånt kan man återigen rasa om. Konsumenten kan bli kränkt, konsumenten skadar aldrig djur. Okej då, nu ska jag ta de här fyra F:en. Jag känner att det börjar dra ut på tiden här. Den främsta anledningen till att jag vill ta upp de här, jag vet inte om det här är så himla bra F. Om det är de bästa fyra F:en, om det ska vara fyra F eller om det ska vara några andra bokstäver. Men jag tänkte att jag skulle försöka gruppera de problem som djurskyddstänkandet ger för djurskyddsrörelsen. Alltså med djurskyddsrörelsen menar de av oss som vill någonting mer än det här djurskyddstänkandet. Alltså vi som i slutändan faktiskt vågar tänka oss ett samhälle där djur inte är resurser eller varor. Där vi inte använder icke-mänskliga djur för våra egna syften. För att jag tror att vi återupprepar mycket av det här i saker vi själva gör. I våra kampanjer och aktioner och kommunikation överhuvudtaget. Det handlar alltså om förminskande, förskjutning, förvirring och ett försvårande av våra framtida mål. Och med förminskande av djurförtrycket så menar jag aktiviteter och budskap som framställer problemet med djurförtrycket som begränsat till en viss praktik. Ni vet när vi hör oss själva säga saker som men det har brustit i tillsynen. Eller när vi driver kampanjer mot hönor i burar utan att diskutera frågan om äggkonsumtionen som helhet. När vi säger att vi måste stoppa de plågsamma djurförsöken utan att diskutera varför tror vi att vi får använda djur i experiment. När vi kritiserar hård drivning av hästar i travsporten utan att ifrågasätta varför vi tror att vi får använda djur på det här sättet. Förstår ni vad jag menar med förminskandet? Där? Alltså vi har hela det här djurutnyttjandet som omfattar hela samhället i vardagen för de allra flesta människorna hela tiden. Och sen kommer vi med våra kampanjer och skär ut ett litet snitt och liksom säger att det här måste vi agera på nu, det här är det viktiga. Jag tror att det leder till, ofta till att vi gör problemet mycket mindre än vad det är. Folk uppfattar det som att okej, ja, men man ska väl inte driva hästar för hårt. Men slutar vi med det så är allting frid och fröjd. Till och med, alltså, även när vi tycker att vi är radikala i kritiken av köttätande till exempel, så kan det vara ett element av förminskande. Eftersom vi inte uppmärksammar, alltså vi säger ofta att bli vegetarian och underförstått säger vi att det är inget problem att konsumera mjölk eller ägg, trots att det leder till död och lidande. Sen de här aktiviteterna och budskapen som framställer vissa typer av djurutnyttjande som oacceptabla överdrifter eller excesser. Det som oftast kallas kort och gott för djurplågeri, va? Du såg några av de exemplen tidigare i medierna. Saker som djurrättsrörelsen har jobbat med. Långa djurtransporter, slakt utan bedövning, sexuella övergrepp på djur, flå, minka, levande, kastrera grisar utan bedövning. Va? Där pekar vi återigen ut sådana här detaljer som vi säger, titta här, det här är fruktansvärt, det här gör ont, det här är skadar djur, utan att diskutera de mer övergripande praktikerna som gör att djur faktiskt hamnar i de här extrema situationerna. Eller när vi organiserar aktiviteter eller sprider budskapet som försöker, tror vi, eller vi tror att vi försöker smyga in djurrättsbudskapet i bakvägen. Vi säger att ja, men bli vegetarian för det är bra för din hälsa. Bli vegetarian, det är bra för miljön. Eller som PETA har gjort i People for the Ethical Treatment of Animals i USA, att anspela väldigt mycket på sex eller nakenhet i sina kampanjer för att få uppmärksamhet. Sluta äta kött så botar du din impotens och sådana saker. Och nakna kvinnor som strippar samtidigt som de berättar någonting om djuret. Alltså, tanken är då att om folk börjar tänka på sin hälsa, folk är intresserade av sin hälsa, säger vi att ät veganskt så blir du smal och då så ska de liksom komma in på rätt spår. Va? Och det kan väl kanske funka, men i liksom enskilda fall att folk kommer naturligtvis in på ett djurrättsligt tänkande från alla möjliga håll. Men samtidigt så är det ett förminskande av djurförtrycket. När vi kommunicerar det på det sättet så tar vi inte frågan på allvar. Vi försöker inte visa för folk omfattningen av problemet. Det är det jag menar med förminskande. Jag tror att många av de saker vi gör bidrar till det. Sen har vi förskjutning. Alltså när ansvaret för djurutnyttjandet förskjuts till andra grupper eller andra individer. Pälssäljande avskum, för att använda liksom ett klassiskt sprayslagord i djurrättsrörelsehistorien. Pälsdjursuppfödande, minkuppfödare i Kina, eller de här människorna, zoofilerna, som begår sexuella övergrepp på djur. Va, liksom. Samtidigt som vi utpekar de här andra grupperna så gör vi dem till problemet och tar bort fokus från det vardagliga massiva djurutnyttjandet och reducerar problemet till en liten grupp, oftast en avvikande grupp, alltså utlänningar eller i fallet med zoofilerna, en grupp som ingen egentligen sympatiserar med. Men vi får inte fram något djurrättsbudskap i kanske just det fallet. När vi driver kritik mot myndigheter och producenter utan att uppmärksamma konsumtionen som efterfrågar produkterna. Vad vi gör då är att vi förskjuter frågan om djurutnyttjande från den konkreta frågan om vad folk faktiskt har på tallriken eller i sitt glas. Och det blir till en fråga om bristande kontroll, brist på märkning, sånt som kan åtgärdas genom mindre reformer. Så istället för att synliggöra att det här problemet finns i hela samhället, så förskjuts det till en del av samhället. Det är det jag menar med förskjutning. Och vad leder det till? Jo, till förvirring, såklart. Alltså vi framställer delproblem som huvudproblem för folk. Vi finner oss själva pratande om behandlingen av icke-mänskliga djur istället för att kritisera utnyttjandet, användningen av dem som sådan. Det får oss att framstå som inkonsekventa också, som fokuserar på vissa problem men inte på andra. Till exempel, vad är det egentligen för skillnad på päls och läder? Ingen man dödar djur för de här produkterna. Men ändå driver vi anti-pälskampanjer mycket hårdare än läderfrågan. För en tänkande människa så framstår ju det som ganska inkonsekvent. Vi gör frågan om veganism, alltså uteslutandet av användning av djurprodukter, till någon sorts tillval. Ofta så ser man i listor från flygblad från djurets organisationer, så står det så här: det här kan du göra för djuren. Skriv en insändare, ring en politiker, välj ett miljövänligt eller djurvänligt tvättmedel. Du kan också äta lite vegetariskt. Men om poängen är ett samhälle som inte förtrycker djur, där vi inte använder djur, så får vi inte riktigt fram den poängen, utan det blir som någonting som veganism, det är för folk som är extra vänliga. Det är någonting som går utöver det som vi behöver göra. Vi reagerar på ständiga skandaler som uppstår i samhället utan att själva agera. Vi jagar de här segrarna. Det är typiskt för organisationer överhuvudtaget. För att legitimera sin existens så måste djurrättsorganisationer ständigt visa att de uppnår någonting. Så man måste skapa de här segrarna, de här delmålen, även om de kanske inte är så viktiga i stora hela. Och en baksida på det förstås, det är ju att de producenter som man angriper och kritiserar, när de ändrar sig på någon punkt, så har vi liksom, då är vi tvungna att godkänna dem som djurvänliga. Burger King är jättebra för att de har tagit in en vegansk hamburgare till exempel. En seger för djurrättsrörelsen. Men de fortsätter ju ändå i huvudsak att sälja de här andra produkterna. Ytterligare en förvirring är att vi gör vår verkliga agenda till en dold agenda som sen kan användas som bevis mot oss för att vi är bedrägliga på något sätt. Typiskt exempel på det är efter Djurrättsalliansens grisskandals avslöjande så är Djurrättsalliansen med på Debatt på TV. TV-programmet Debatt. Och får då under en diskussion plötsligt den kritiska frågan: men ni vill väl att alla ska sluta äta kött, eller hur? Och ja, det vill de ju. Det vill ju Djurrättsalliansen såklart. Det vill personen som får frågan. Det vill djurrättsrörelsen. Det är det som är målet, va? Men vi har liksom trängt undan den frågan i så mycket av vårt arbete att det har faktiskt blivit en dold agenda. Det är någonting som vi kan anklagas för. För att det är ingenting som vi har lyft fram. Och den här personen som får frågan säger att alltså börjar liksom tveka på svaret på det, på den frågan. Inget ont om den personen, alltså de har jobbat stenhårt och de har varit mycket bra i media, faktiskt fått fram väldigt mycket djurrättsliga budskap, Djurrättsalliansen, i den här kampanjen. Men problemet är att liksom det vi egentligen ville säga, va, upptäcker vi själva efter ett tag har blivit en dold agenda. Och som får oss att framstå som konstiga. Och inför framtiden så sammantaget så blir det här försvårande, tror jag. Alltså vi ger en bild av oss själva som inte stämmer. Och tappar trovärdighet på det sättet. Vi bygger organisationer på en medlemsbas som är specialistisk. Och faktiskt kommer att begränsa vad vi vågar göra. Ta Djurens Rätt som exempel, den största djurrättsorganisationen med en överlägsen majoritet köttätare bland medlemmarna. Och det vet jag av egen erfarenhet. När jag säger att Djurrättsalliansen eller Djurens Rätt har gjort något fel här, så är det lika mycket självkritik, för jag har gjort alla de här sakerna själv. Sitter man där och är ansvarig för en organisation med 40 000 medlemmar och ska göra något utspel, så har man hela tiden i bakhuvudet: kommer det här att innebära att vi förlorar medlemmar, och kommer det liksom bli någon sorts kris på grund av det här? Så att det begränsar faktiskt vad organisationer vågar göra. Det blir en sorts självcensur. Vi bygger organisationer, vi får in medlemmar på de här frågorna. Ja, men jag är emot att man flår minkar levande i Kina, därför går jag med i den här organisationen. Och sen blir organisationen förr eller senare beroende av den sortens medlemmar som har kommit in den vägen. Det blir en begränsning, det blir en källa till självcensur i vad den organisationen vågar göra sen, eller vad dess företrädare vågar säga. Jag tror också att vi slösar bort kraften hos massor av aktivister som egentligen skulle vilja arbeta för djurrätt och veganism. Det djurrättsorganisationerna idag tillhandahåller är kampanjer som man kan hoppa med och så vidare, va? Men de är ofta enfrågeinriktade mot det ena eller andra djurutnyttjandet. Samtidigt som jag är helt säker på att det finns massor av djurrättsaktivister som helst skulle vilja säga vad de tycker och inte gå de här omvägarna. Och när man säger att det är jättesvårt att göra det här, att argumentera för veganism till exempel, då tror jag faktiskt att vi har faktiskt inte provat. Och om kraften hos alla de som skulle vilja driva den frågan kunde släppas loss, så skulle det vara en otrolig resurs som vi egentligen aldrig riktigt har använt. Jag tror att vi lämnar över det här ansvaret för att bygga en djurrättsrörelse till nästa generation av aktiva, istället för att underlätta för dem redan idag. Alltså lägga den grund som vi kan lägga för att det ska bli lättare för andra i framtiden. Och vi skapar inte möjligheten till nya identifikationer. Och det är det sista som jag skulle vilja säga någonting om. Vad menar jag med identifikation? Alltså jag har snott en enkel modell här av två samhällsvetare, James March och Johan P. Olsen, som de kallar för lämplighetslogiken. Och deras poäng är att folk i de flesta sammanhang, när de kommer in i en ny situation, kommer att ställa sig, inte så här högt eller så, men undermedvetet, de här frågorna. Vad är jag för en person? Vad är det här för en situation? Och vad gör en person som jag i en situation som den här? Alltså, man befinner sig i en situation som den här till exempel. Jag är, om jag ställer de här frågorna, för de styr faktiskt precis vårt beteende just nu. Jag är den inbjudna föreläsaren, jag får stå här framme och prata jättelänge. Vad är det här för en situation? Det är en föreläsning. Vad gör en person som jag i den här situationen? Jag står här och pratar jättelänge. Och ni upplever er som åhörare på en föreläsning. Vad gör jag då? Jag sitter tyst. Och så agerar vi, för de här rollerna finns tillgängliga för oss, va? Hade det här varit en, hade ni tolkat den här situationen som en fest istället, så hade det varit den tråkigaste fest ni någonsin har varit på. Fan, det är ju ingen fest det här. På en fest, då betraktar man sig som festdeltagare, va? Då gör man helt andra saker. Vad är det här för en situation? Ja, det är en fest. Vad gör en person som jag? Jag dansar och dricker. Ett helt annat beteende, givet beroende på hur man tolkar situationen och sin egen identitet. Så alltså svaren på de här frågorna hänger på de tolkningsmöjligheter som folk har tillgång till och vilka identiteter som finns tillgängliga för dem att identifiera sig med. Vem kan jag vara i den här situationen? Kan jag vara en festdeltagare? Kan jag vara en åhörare, en lärare, en student, man, kvinna? Vilka identiteter finns tillgängliga för oss, va? Och vilka identiteter som finns tillgängliga beror på det språk vi delar ytterst. Vilka möjligheter vi har att definiera situationen, sätta namn på vad som händer. Så frågan är, tror jag, alltså vad gör vi som rörelse för att det här språket eller den här diskursen ska göra andra identiteter möjliga för folk? Till exempel identiteten som djurrättsförespråkare eller identiteten som vegan. Vad gör vi i praktiken för att folk ska få tillgång till den möjligheten att identifiera sig? Jag tror att vi väldigt mycket främjar en djurskyddslig identifikation i mycket av det vi gör. Det skulle se ut ungefär så här. Folk ställer frågan, vad är jag för en person? Jo, jag är en person som inte vill att djur ska lida. Jag tar djurskydd på allvar. Vad är det här för en situation, om vi tänker oss grisskandalen i höstas? Många resonerar säkert så här. Grisarna plågas för att lagar och regler inte tas på allvar av alla grisuppfödare. Det behövs hårdare regler och bättre kontroller. Och vad blir resultatet? Jo, den här personen uttrycker sin upprördhet hemma, kanske på jobbet. Kanske gör någonting, skickar ett brev till jordbruksministern, kräver bättre tillsyn och så vidare. Känner sig lite olustig inför julskinkan, men tar för givet att det kommer att vara bättre nästa år. En djurrättslig identifikation å andra sidan skulle se annorlunda ut. Kanske ungefär så här. Eller någonting åt det hållet. Att folk skulle identifiera sig som någon som tar djurs intressen och rättigheter på allvar. Ser sig som en del av en rörelse som vill utmana den dominerande synen som är tusentals år gammal. En sån person skulle se djur- eller grisskandalen inte som något olycksfall i arbetet utan som någonting systematiskt. Ännu ett uttryck för speciesismen. Ett uttryck för det allmänt utbredda djurutnyttjandet. Och skulle se mycket av det som hände i media kring grisskandalen som ett ständiga försök att återställa normaliteten i djurutnyttjandet. Man sparkar någon direktör, man lovar förbättring, man tillsätter en utredning, man lovar bättre tillsyn. Och resultatet skulle med den här identifikationen, den här tolkningen, skulle vara djurrättslig. Alltså, jag ifrågasätter förtrycket, slutar konsumera djurprodukter och försöker uppmuntra andra att göra samma sak. Så frågan är då vad vi gör för att bidra till en sån identifikation. Och jag tror att man ska tänka baklänges. Strategi handlar om att tänka baklänges. Det här är framtiden. Så här ser det ut i framtiden. Alla är veganer i framtiden. Det ser ni på att alla är gröna, va? Alla har en djurrättslig identifikation. Tänker att djur är medvetna och kännande varelser. Det spelar roll för dem hur de behandlas. Deras intressen och upplevelser är lika viktiga för dem själva som mina är för mig. Det finns ingen som helst anledning till att jag skulle använda sådana varelser till mat. Det vore ju lika stolligt som att gå och äta upp grannens hund. Va? Ingen skulle komma på idén. Vi skulle ha motsvarande inställning till alla djur. Det här är framtiden och den ligger långt bort, va? Men då tänker vi tillbaka baklänges från framtiden och frågar oss, hur ser historieböckerna ut i det här samhället? Vad var det som gjorde att det blev på det här sättet? Det är det vi måste fråga oss. Hur gick det till när vi kom från idag? När alla är röda för att de äter kött. Och så finns det några sådana här, va? En väldigt, väldigt liten del av samhället som har en djurrättslig identifikation. Hur gick det till då när idag blev framtiden? Vad var det som hände? Alltså som jag ser det så jag tror på fullt allvar att det här är möjligt. Jag fattar att det ligger långt in i framtiden. Men jag kan liksom inte se att varför det skulle finnas någon omöjlighet i det. Om man då frågar sig vad som kan ha lett till den här förändringen, så måste det rimligtvis vara en stor och viktig anledning. Måste ha varit att det fanns människor här bak i det förflutna som pratade om just det här. Möjligheten till det här. Gjorde det möjligt för folk att identifiera sig med det här, tänka sig själva, tänka samhället på ett annat sätt. Och alltså att det har gått via den här utvecklingen. Imorgon är kanske inte så här rent konkret imorgon. Men inom den närmaste framtiden. Alltså att man har rekryterat fler till ett annat sätt att tänka. Och sen ytterligare en progression. Där ännu fler identifierar sig med djurrätt och veganism. Så min sista lista här då, det är en lista på frågor till oss. Dels för att utvärdera vad vi har gjort och vad vi håller på med, men också för vad vi kan göra framöver. Alltså det första är, vad gör vi idag? Och vad av det som vi gör idag kommer man i framtiden att se som nödvändigt för att djurförtrycket skulle avskaffas? När de skriver historieböckerna i framtiden, vad är det de pekar på då? Vad är det då de säger att det här var det viktiga, det här var det viktiga? Naturligtvis att det fanns människor som förespråkade djurrätt och veganism i en bredare bemärkelse och inte bara fokuserade på de enskilda sakfrågorna. Vilka av de här fyra F:en, förminskandet och förskjutningen och försvårandet och förvirringen, är det som vi återskapar i det vi gör idag? Hur uttrycker vi oss om djurförtrycket när vi kommunicerar om det? Är det så att vi återskapar de här problemen? Vilka alternativa identiteter är det som vi gör tillgängliga för människor när vi agerar där ute? Är det den här djurskyddsliga identifikationen som vi främjar? Uppmuntrar vi folk att, utbildar vi folk till att köpa dyrare välfärdskött? Eller försöker vi tillhandahålla ett annat sätt att tänka på saken? Kort sagt, främjar vi en djurskyddslig eller djurrättslig identifikation? Och sen huvudfrågan då, som borde vara med i all aktivism. Vad kan vi göra som stärker den framtida utvecklingen? Som sagt, det kommer att ta tid, va? Men vi här som är aktiva nu tillverkar ju så att säga de vapen som framtida generationer av aktivister har att jobba med. Och när vi tittar tillbaka på vår historia så tycker jag att man kan undra många gånger hur det kommer sig att, för vi vet ju att det har funnits radikala djurrättsförespråkare i djurrättsrörelsen i Sverige långt tillbaka. Men som inte ägnade det mesta av sin tid till den här folkbildningen för djurrätt. Utan blev uppsugna i det här vanliga, vardagliga djurskyddsarbetet till väldigt stor del. Tänk om de hade tänkt på oss. vilken grund de kunde ha lagt för våra möjligheter idag. Det är liksom den skyldigheten som jag tror att vi har mot framtiden. Eller inför vårt fortsatta arbete. Okej, nu ska jag sluta prata.